Hej och välkommen till podden Förändring med Peter och Rebecka. Den här podden handlar om hur man leder förändringsarbeten. Jag heter Rebecka Thulin och jobbar med kompetens och ledarutveckling i Malmö.
Och jag heter Peter Firstell. Jag är psykolog och jobbar med ledar- och organisationsutveckling. Bor i Uppsala och jobbar i Uppsala och Stockholm. Både Rebecka och jag är certifierade inom OBM, som är en metod för att leda förändringsarbete.
Hej Peter.
Hallå Rebecka. Vad härligt att höras.
Ja, verkligen. Äntligen dags igen för nytt avsnitt. Och vi sitter på varsin plats i Sverige i vårsolen och du har jättemycket pollenallergi.
Ja, jag får säga det. Om jag låter konstig idag så är det för att jag har en liten björkutmaning. Men annars är det bra.
Du, vad ska vi prata om idag?
Ja, alltså leda förändring genom andra. Vi har fått den frågan och både du och jag tycks stöta på det här problemet i vår vardag. Och lite enkelt då att som överställd chef leda förändringen genom den underställda chefen och sen då den underställda chefen som ska leda sin medarbetare att göra själva förändringen. Så vi ska titta på den utmaningen som överordnad chef har då i sitt sätt att leda.
Ja, för det är många som faktiskt lyfter att man tycker det är svårt just det här att leda förändring genom andra. Ganska så ofta så pratar man då med dem som har chefer under sig, alltså en överställd chef, och hur den jobbar med sina underställda chefer utifrån uppföljning och hur den leder dem. Och då är det inte helt ovanligt att man, som man såklart ska, uppleva att man har stort förtroende för sina underställda chefer och har tilltro till att de kommer leda en förändring på bra sätt. Men då kan man också lyfta att man kanske inte riktigt vill lägga sig i och man vill låta den underställda chefen ha fritt spelrum och man vill inte vara där och pilla i detaljer. Å andra sidan då så får man höra från de här underställda cheferna, något av dem, att man upplever att man får för lite feedback eller för lite uppföljning och kanske då att ens överställda chef inom situationstecken lägger sig i för lite. Alltså är inte tillräckligt närvarande i att bolla utmaningar som kanske underställda chefer faktiskt vill bolla.
Ja, nej men jag håller med i det där spanen. Det är liksom mitt i prick. Det är en jättestor utmaning. Alltså cheferna är rädda för att komma för nära och bry sig för mycket. Och därför så kommer de ganska ofta för långt bort. Mitt enkla tips där brukar vara att man ska tränga sig på. Försöka komma så nära som möjligt. Och risken då att komma för nära och bry sig för mycket, den får man ta istället för att hamna i risken att vara för långt bort och bry sig för lite.
Men vi ska ju då försöka fokusera lite mer specifikt på just det här att leda förändring genom andra chefer. Och det handlar ju faktiskt om att ganska ofta att överställd chef kanske är ganska otränad i hur man utvecklar någon som förändringsledare. För det är ju egentligen det som är ens uppdrag då, att utveckla underställd chef till att bli ännu bättre på att leda förändring. Och hur gör man det då?
Ja, vi har ju några idéer kring det här då. Men tillbaka till den liksom funderingen som du har, som gör det här lite svårt, för den överställda chefen är också då på något sätt första dagen på sitt nya jobb och är ju inte tränad på hur man beter sig på den nivån. Sen kan man ha varit på den nivån länge, men man har inte fått någon specifik träning i hur man ska bete sig eller hur man ska leda eller hur man ska utveckla sina underställda chefer då. Och det är ju för att de flesta kommer ju liksom nerifrån och som har växt upp. Alla börjar ju som medarbetare någon gång i tiden när man är första dagen på jobbet och sen kanske man blir chef och sen blir man överställd chef. Och vi har en del idéer om hur vi ska göra.
Ja, precis. Vi ska försöka dela med oss av lite så konkreta tips hur man kan prata och agera för att bli ännu bättre på att utveckla någon annan då som förändringsledare. Och vi tänker ju att om liksom kvaliteten i hur överställd chef leder genom andra ökar, om man blir ännu bättre på det, så kommer ju förändringsarbetet gå både snabbare och det blir bättre resultat.
Ja, men lite så, och tillbaka till det som du sa också, du kanske upprepar det, men det här är liksom allmänna ledar, liksom förmågor som vi pratar om. Men vi ska försöka hålla fokus på hur man gör i just förändringsprojekt. Och då kan man tycka att det är förändring hela tiden och det är det som är ledarskapet, men i alla fall.
Mm. Men om vi skulle börja då och börja titta lite på hur gör man rent konkret då när man leder genom andra, ja. Leder förändring, ja. Genom andra, vad tänker du, Petra?
Ja, först att bara sätta ord på det här att nu kommer vi försöka hålla isär tre olika nivåer och då har vi medarbetarna först som ska utföra själva förändringen. Sen har vi chefen, den närmsta chefen som ska hjälpa medarbetarna att genomföra förändringen. Och sen har vi överställd chef då, som ska hjälpa första linjens chef eller den underställda chefen att hjälpa medarbetarna att utvecklas.
Mm.
Och då har vi tre nivåer. Och alla de här nivåerna ska bete sig på olika sätt. Och det är väl vår första viktiga tips att hålla isär vilken person det är vi pratar om. Och det där är tyvärr då när du och jag pratar ganska klart i vårt huvud. Så vi kanske slarvar med det när vi ska beskriva det. Så vi ska försöka hjälpas åt att beskriva medarbetaren, underställd chef och överställd chef. Vad tänker du kring det? Alltså känns det självklart i ditt huvud?
Ja, det känns självklart i mitt huvud och jag tänker att vi har ju ett antal olika avsnitt kring rent praktiskt hur man leder förändring utifrån den metod som vi använder och det är ju OBM. Och egentligen är det ju samma principer som gäller här då. Om vi bara ska dra det lite kort så handlar det om att allting handlar ju om beteendet som vi vill ska förändras. Eller att man ska göra mer utav någonting. Och då är det ju ändå så att vi har ett resultat vi vill förändra eller förbättra eller någonting som vi vill uppnå. Och då är det ju så att det är ju faktiskt medarbetaren som är allra närmst i påverkan. Alltså det är ju vad alla medarbetare gör i sin vardag varje dag som kommer skapa det nya resultatet. Och det är ju där man börjar på något sätt. Man behöver ju titta på vad är det medarbetaren ska göra. Och då är det ju olika saker beroende på vilket produktionsresultatmål vi vill uppnå. Så det är där man börjar. Man måste alltid börja där på något sätt när det handlar om att leda förändring. Och du nämnde ju då egentligen vi har tre led, medarbetare, chef, överställd chef. Det kan ju finnas många olika led efter det också och det gör det ju ofta i organisationer. Men på något vis måste man ändå alltid någonstans börja i vad behöver medarbetaren göra annorlunda imorgon för att vi ska uppnå de här nya resultaten. Så där startar ju allting.
Då ska vi börja med det här ordet micromanagement som på något sätt har blivit förknippat med någonting dåligt. Vi tycker att micromanagement är bra och när vi tittar på att vi ska styra på beteendenivå så är det väldigt tydligt micromanagement. På väldigt många chefskurser så får man lära sig att det här är dåligt och det här vill vi inte göra utan vi ska leda på distans, vi ska leda med delegerat ledarskap, vi ska låta folk själv leda sig och vi ska ha förtroendet i att de vet vad de ska göra. Och sen nästa sak då som du brukar säga Rebecca är att om man blir tillsagd precis hur man ska göra då blir man lite grinig och det vill man inte. Och speciellt om man är välutbildad och tycker att man är duktig på sitt jobb så vill man inte bli mikrostyrd. Det vi pratar om det är att vi ska styra på beteendenivå och då blir det på mikronivå. Vilket innebär att om vi då tittar på produktionsmåttet och om det är att vi ska hoppa längre eller hoppa högre. Så tittar man, har vi hoppat högre? Om vi då säger ja på den frågan, då vill vi fråga, vad gjorde du för att lyckas hoppa högre? Och då tittar vi på det beteendet och tittar vi på en höjdhoppare så tittar man då på vilken vinkel de har i sättningsfoten. Och där tittar man ner på mikronivå. Med vilken vinkel de sätter i sin hoppfot och vart får vi bäst hävstång på den kraften. Och elitidrottaren är jättenöjd med att bli mikrostyrd.
Ja.
Och där videofilmer de med 1000 liksom bilder i sekunden för att få precis. Och det här har man på olika managementkurser fått lärt sig att man inte ska mikrostyra. Du beskriver också att du upplever lite grann att det här är en av utmaningarna för cheferna när man talar om att de ska ligga nära och följa upp på beteendenivå. Samtidigt som man inte ska göra personen grinig för att blir man mikrostyrd så ja, gör man motstånd.
Ja, precis. Det blir ju på något vis att, och det låter ju väldigt flummigt, vi ska mikrostyra på ett positivt sätt. Men vi ska försöka beskriva lite mer vad det är. Men jag tänker också att vi börjar prata om medarbetarens beteende. Och det är ju inte det beteendet sen som chefens chef eller den överställda chefen ska vara inne och pilla i. Utan då är det ju snarare så att medarbetaren ska göra någonting annorlunda imorgon. Vad behöver då chefen till medarbetaren göra annorlunda? Så behöver medarbetaren för att lyckas göra det nya? Och det är ju det beteendet, chefens beteende, som överställd chef sen ska följa upp och stötta.
Ja.
Och det låter ju väldigt enkelt, tänker jag, så här i teorin. Men kanske inte alltid är helt självklart hur det ska gå till.
Nej, och om jag får ligga kvar i den här liksom liknelsen att vi ska hoppa högre, så är det så att medarbetarna ska lära sig att hoppa högre. Och deras närmsta chef ska lära dem att bli medvetna om hur man gör för att hoppa högre. Och den överställda chefen då ska fråga hur bra den underställda chefen är på att coacha sina medarbetare och utveckla dem i att hoppa högre. Så den här underställda chefen ska ju i sig inte bli bättre på att hoppa högre.
Nej. Precis.
Och lite grann då, om vi hittar en sån liknelse, så ni som lyssnar behöver koppla det här till er verklighet.
Precis.
Om det är för att man ska öka flödet eller mer sälja eller vad ni nu gör på jobbet.
Men om man då tycker att ja, men det här känns lite klurigt att bara börja göra det som överställd chef, så är ju vår absoluta rekommendation att man börjar i, och det tycker vi väl att man alltid ska börja i, att göra en överenskommelse om vad är det egentligen som ska ingå i den här uppföljningen mellan överställd chef och underställd chef. Vad är det vi ska prata om där? Hur ofta? Och så vidare.
Ja. Nej, och jag håller med dig. Och om vi nu tänker oss i det läget att du är min överställda chef, då behöver du och jag göra en överenskommelse att vad ska du fråga mig när vi träffas? Så vilka av mina beteenden ska du följa upp? Och i det här exemplet så ska du inte fråga om jag har lärt mig hoppa högre, utan du ska fråga mig, vad har du gjort, Peter, för att hjälpa dina medarbetare att bli bättre på att hoppa högre?
Och då är det ju ändå så att chefen till medarbetare har ju ett samtal med sin medarbetare om vad behöver du på mig? Vilket stöd, pepp, coaching behöver du för att kunna hoppa högre? Och det behöver ju såklart överställd chef också ha med sin underställda chef. Alltså, vad behöver du? Ja. Vad tycker du känns mest självklart enklast när det gäller att stötta dina medarbetare? Vad tycker du känns utmanande och svårt? Vad behöver du mig till egentligen som överställd chef? Vad kan jag hjälpa till med?
Och att du och jag gör en deal om vad vi ska prata om i den uppföljningen. Här har den överställda chefen tyvärr en tendens att gå direkt på resultatet. Och då frågar man, hur högt har dina medarbetare hoppat den här veckan? Och då är vi tillbaka då till, alltså, det bästa tipset när du kommer till mig, så första frågan där är ju att du frågar mig, vad är det som har gått bra den här veckan, Peter? Ja, och det här är liksom en av grundprinciperna i det här beteendeteoretiska sättet vi har. För de här felen vi gör, de registrerar hjärnan ändå. Så för de flesta av oss så är det en ansträngning att beskriva vad som har gått bra. Och ska dessutom beskriva någonting som jag själv tycker att jag har gjort bra, så det är ytterligare en ansträngning för de flesta av oss. Så det är det vi behöver träna på. Avvikelserna och det jag gjorde dåligt, de har jag redan upptäckt, så de har jag ändå med mig i mitt minne.
Så tänker jag att det här är en väldigt viktig funktion som en överställd chef har, att hjälpa eller öka medvetenheten hos sin underställda chef om vad den faktiskt gör bra varje dag, vad den har för styrkor och hur den kan nyttja dem. Så hjälper man ju faktiskt sin underställda chef att bli ännu bättre på att leda förändring eller att leda generellt.
Och det här är en utmaning i den relationen, men har vi då kommit överens om att det är så vi ska prata om det, då kan ju du och jag hjälpas åt att vi försöker hålla fokus på just det.
Dessutom är det ju väldigt motivationshöjande för den underställda chefen, att när någon uppmärksammar och någon verkligen sätter fingret på vad jag gör bra, så blir jag ännu mer motiverad och peppad att jobba med den här utmaningen eller jobba lite hårdare eller lite mer, om man ska säga.
Ja, och sen hade du ett jättebra exempel. För om du i det här läget är min överställda chef och så frågar du mig vad som har gått bra, och så kan inte jag riktigt förklara det, och så frågar du en gång till, och så är jag liksom tom och kan inte fortsätta att beskriva det. Då hade du ändå ett sätt att bjuda in dig själv och dina idéer.
Men innan jag tar det, så skulle jag nog egentligen vilja säga någonting om det här med att förstå situationen, eller vad ska jag säga. Alltså, när någon lyfter, antingen måste funka det bra, eller då ofta som det kanske blir, att det här är en utmaning som jag tycker är svår att ta mig an i det här förändringsarbetet. ett bra beteende hos överställd chef eller alla människor egentligen att fortsätta fråga lite för att på något vis lyckas spela upp vad som hände i en situation. Och då är det ju för det första viktigt att fråga, ja, jag tycker det här är svårt generellt. Okej, kan du ge mig några exempel på hur det tar sig uttryck i vardagen? Ja, så kanske man hittar något. Och sen så fortsätter man fråga för att nästan kunna se den här scenen spela upp sig framför en. Vad sa chefen? Vad sa medarbetaren? Vad sa den här gruppen? Vad hände? När man då får förståelse för vilken situation och vad som har hänt så ser man ofta vad är problemet här. Alltså vad behöver chefen göra annorlunda kanske. Eller så ser man också flera olika saker som den underställda chefen gör bra. Även om det är en utmaning eller ett problem. Och då kan man då både trycka på och ge positiv feedback. Alltså höja det styrkor som underställd chef har. Men man kan då också, om man tycker sig se att ja, men här är något problem. Det här tror jag att den här personen skulle behöva göra lite annorlunda. Så ett sätt då att lägga sig i utan att trampa någon på tårna är att kanske till exempel säga ja, men jag har också lite erfarenheter av den här typen av utmaningar från tidigare i arbetslivet. Skulle jag kunna få dela med mig av vad jag tänker? Eller bara säga, ja, men jag har någon idé här om vad du skulle kunna göra. Är det okej om jag delar med mig av den? Den man frågar säger ja, för det gör den ju ofta. Det skapar ett bra samtalsklimat och en bra relation.
Ja, det blir väldigt mycket trevligare.
Då är det helt okej att lägga sig och ge sina tips och råd. När man då kanske generellt sett säger att man ska undvika att ge massa konkreta tips och råd. Men för människor vill inte bli tillsagda vad de ska göra. Men om man har frågat om lov innan, sitter man inne på information och kunskap som kan bidra. Så det är klart man ska dela den. Men frågan är hur man delar den, tänker jag.
Ja, och nej, men det där tycker jag är ett jättebra exempel på hur man kan bjuda in sig själv. Och där blir mycket liksom trevligare att bli välkommen in med sin idé. Men tillbaka till det som du började med att beskriva, alltså det är otroligt viktigt att stanna kvar i frågan. Fråga nyfiket och intresserat, låt personen beskriva och berätta. Och då finns det ändå någonting som vi kan ta med oss från den situationen. Och jag kommer att tänka på en chef som jag träffade som skulle in i ett konfliktsamtal. Och så tyckte han att allting gick dåligt. Men då när vi bara tittar på det, så bland annat då, så var han nöjd med att han lyckades hålla sig lugn under hela samtalet. Ja, då kunde man ändå säga det. Ja, men du lyckades ändå hålla dig lugn. Det var en viktig del i din plan. Så då håller vi oss fast för det. Och då när man började nysta i det så hittade vi flera saker som man faktiskt var halvnöjd med i alla fall. Och så tar man med sig det, för det här behöver bli ett samtal till. Så det är bra att du trycker på det. Att man frågar om man får komma med tips.
Sen är det ju så också, tänker jag, att det bästa är ju i samtal, överställd chef och underställd chef emellan, eller i alla samtal, att man kan vara så öppen som det bara går. Och ibland kan det ju vara att man inte kanske riktigt vill blotta sina utmaningar eller svårigheter då för sin överställda chef. Och då, ju bättre relation man har, ju bättre, eller ju öppnare kommer ju samtalet att bli. Och då tänker jag att alla de här sakerna som vi redan har pratat om, att ge positiv feedback på vad man har gjort, eller vad man har tänkt att göra, eller en idé om vad man skulle kunna göra, att ge pepp och positiv feedback på det är ju sånt som gynnar ens relation. Och när man sen då kanske ger råd eller så till sin underställda chef, då är ju det helt okej. Hur man agerar i ett samtal kan ju både höja och sänka relationen kollegor emellan.
Och här är det viktigt då att man försöker leta efter det som funkar och det som var bra. Och hjälpa individen också att sätta ord på det.
Inte lyssna färdigt kring en utmaning. Utan liksom snabbt, ja, men gör så här eller tänk så här. Det är saker som skadar relationen, skulle jag säga, generellt sett. Att lyssna och ge positiv feedback. Ja. Be om lov att få ge tips. Det höjer relationen, eller gör att den relationen blir bättre.
Ja, och det här, den erfarenheten har väl både du och jag, att det här är chefens största utmaning, att inte komma med lösningen alldeles för snabbt. Men sen lite grann tillbaka till det andra som du säger, att du och jag ska komma överens om vilka beteenden vi ska följa upp. Vilket innebär att vi gör vår bästa gissning här och nu, att det är de här beteendena som både du och jag tycker att jag ska ha mot mina medarbetare. Och så är det vi följer upp. Och då måste du då komma ihåg att det är de beteendena som vi tittar på och så ser vi hur jag förbättrar mig i dem. Sen då vi får ett nästa möte så kanske det visar sig att de här beteendena som vi kom på förra gången, de håller inte riktigt. Nej, men då gör vi en ny överenskommelse och då ser vi att det där var inte de viktigaste. Eller de där har jag redan på plats. Så då gör vi en ny överenskommelse mellan varje gång. Och här igen då, vi gör vår bästa gissning om hur jag ska bete mig för att mina medarbetare ska lära sig att hoppa högre.
Det där är jätteviktigt, det du tar upp. Vi gör ett antagande, testa det. Testa tillräckligt länge för att avgöra om det funkar eller inte funkar. Och så justerar vi och sådär.
Och då blir det roligt. Och då kommer jag också, jag längtar efter att träffa dig hela tiden. Men, om vi tänker i en chef-medarbetarrelation så är det så att man måste ju längta efter att få träffa chefen. Dels för att man får berätta om hur bra man har jobbat och hur bra mina medarbetare har presterat. Men också då för att få lite pepp och feedback och utveckling tillsammans med sin chef.
Gud, nu börjar jag tänka på min första chef som jag hade som var så bra. Och hennes uppföljningar, gud vad jag längtade till dem.
Alltså det är härligt och då måste man fundera på vad var det hon gjorde som gjorde att du längtade till dem. Och så får man försöka kopiera det.
Fokuserade verkligen på det som funkade bra. Det var inte det vi skulle prata om.
Ja, fast allting går ihop och allting är liksom generella liksom ledarbeteenden ändå. Och då är vi tillbaka till att våga följa upp på den här mikronivån. Och lite grann så är det här är ju liksom hantverket i ledarskapet. Hur mycket ska vi mikrostyra och hur mycket ska jag liksom hålla mig på distans och låta personen utvecklas själv? Men det är därför liksom ledarskapet är ett hantverk som man måste liksom träna på. Men det vi beskriver nu då, det är väl att vi upptäcker att cheferna är lite för rädda för att mikrostyra. Och i vårat språk så är det så att vi styr på beteendet.
Tror man ju inte att man skulle promota micromanagement så här?
Nej, det låter så jäkla dåligt. För jag har ju också fått lära mig att det är dåligt.
Jag tror att det börjar bli dags att komma till vår favoritdel i den här podden. Att reflektera.
Ja, reflektion. Bra att du påminner oss om det.
Det är faktiskt så, för er som inte varit med tidigare och lyssnat på vår podd så kommer vi att ge er en fråga att reflektera kring. Och sen så kommer vi vara tysta ett antal sekunder och det blir lite musik och så. Och så reflekterar man. Sen kommer vi tillbaka på slutet och knyter ihop den här säcken. Så häng kvar. Vad ska vi reflektera kring, Peter?
Ja, då har vi pratat om att vi ska leta efter det som funkar bra. När du har lyssnat på oss och när du har tänkt, alltså, vad är det du tycker att du är bra på utav de här sakerna vi har pratat om? Och vad känner du själv då att du vill göra mer utav?
Tack för den stunden.
Ja, tack. Det är härligt att få stanna upp en stund och fundera på vad man tänker.
Vad tänkte du på?
Ja, det är lite roligt. Eftersom att vi har sagt det, jag tänkte ju direkt på mitt förbättringsområde. Fast jag sa till mig själv att jag inte skulle göra det. Så här blev det med min reflektion. Jag tycker att jag är bra på att lyssna. Och jag är bra på att ställa följdfrågor. Men jag har en tendens att vilja gå på lösningen lite för fort. I olika sammanhang så kan jag få kritik för det. Och så... Det här är något som jag är bra på, men som jag uppenbart behöver träna på och bli lite bättre på.
Mm.
Men att vara nyfiken och ställa följdfrågor, alltså, det känns som att det är...
Ja, du är också väldigt duktig på att skapa relation och man vet att du vill ens bästa. Så då är det ändå helt okej att du ger de där orden, tänker jag.
Ja, tack.
Ja, jag tänkte faktiskt på att jag... Jag tycker att jag är rätt så bra på att ställa frågor och liksom kan hitta på något vis, leta mig in där i vardagen fast att jag inte har varit där och upptäcka var problemet kanske ligger. Det tycker jag att jag är duktig på. Sen så skulle jag nog vilja bli ännu bättre på då att faktiskt ibland sätta fingret på det ännu lite mer direkt. Kanske göra mer av det då som du tycker är din svaghet, eller vad ska jag säga, att utmana ytterligare lite ibland när jag coachar personer.
Jo, men jag kan känna det alltså, i relationen till dig att det är så skönt för du är alltid liksom, alltså, genuint nyfiket intresserad. Och det märks i ditt sätt att ställa frågor. Sen är det tydligt ibland att du inte håller med. Men du vill ändå förstå den som pratar. Och det är väldigt härligt.
Vi ska inte ta allt för lång tid här till att knyta ihop säcken, utan bara egentligen säga att ja, essensen i det här avsnittet har ju varit hur man som överställd chef utvecklar någon som förändringsledare. Alltså hur utvecklar jag min underställda chef till att bli ännu bättre förändringsledare? Och vi har gett ett antal tips och reflekterat kring det, och vi hoppas att du har hittat några guldkorn som du kan ha nytta av.
Alltså, vill du bli bra på det här så träna på det. Bestäm dig för vad du vill bli bra på, träna på det. Och ju mer man tränar, ju bättre blir man. Men också då försök liksom träna medvetet och systematiskt, så blir det faktiskt väldigt mycket roligare.
Så är det. Och jag bara tänker på det, de tipsen vi har gett nu. Och det här är ju saker som vi då själva har testat och praktiserat. Och jag kan inte nog säga hur otroligt kul jag tycker det är när man liksom hittar människor styrka och kan ge. För det är ju alltid positiv feedback att ge. Och jag tycker det är så roligt hantverk att utveckla sig hela tiden.
Ja, jag kan bara hålla med.
Hej då!
Hej då!